Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och varmt välkommen till ännu ett härligt och fullmatat avsnitt av Evelöv och Månström, din bästa löparkompis i ljudform. Och vid min sida har jag som alltid svensk löpnings evigt gröna träd, Malin Evelöv. Hur mår du så här? Jag gissar att din säsong är i full gång efter sommaren.
Oj ja, det är verkligen många som vill träna just nu och det är det som är så härligt att se alla komma igång igen, och det är ju bästa årstiden på ett sätt att träna så här sen sommar, början av hösten. Jag ser ju otroligt mycket människor som springer just nu. Så att,
många av dina kunder som har varit lite marinerade i rosé under sommaren och vill liksom skaka av sig spritångorna nu, eller?
Nej, jag har inga sådana kunder. Alla är seriösa löpare.
Du har minst en sån kund i alla fall, kan jag tala om.
Det är du, Petra.
Jag är den enda i sådana fall.
Nej, nej, men det är många som har lopp framför sig nu under hösten, och det är dessutom en del av den varan som du själv beskriver, att det är skönt att kicka igång lite nu efter semestern, även om semestern också har innehållit en hel del träning för många.
Mm. Ja, men absolut. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om obalanser i löpningen. För det kan nämligen vara en av de största anledningarna till att folk drar på sig svårfixade skador som i värsta fall innebär att de måste lägga löpningen på hyllan för all framtid. Och vår fantastiska poddpartner RaceFox är en supersmart tjänst där du får live-feedback på din löpteknik och ett personligt träningsprogram utformat efter just din löpning. Och det bästa av allt är att det här är en svensk innovation skapad av ett gäng ingenjörer på KTH. I avsnitt 27 av den här podden fick du veta lite mer om hur RaceFox funkar. Men nu tänkte jag att vi skulle gå vidare och prata om just det här med obalanser. Och till vår hjälp har vi ingen mindre än Claes Calderén, som är en av RaceFox grundare. Och om tekniken är med oss så ska vi ha honom på tråden precis just nu.
Ja, det är Claes här.
Ja, men hej Claes, det är Petra Månström här. Hej, och Malin
sitter här. Och Malin, hej.
Hej Malin.
Hur är läget?
Det är bra.
Härligt. Jättebra.
Har du sprungit massor i sommar eller?
Jag vet inte, har vi inte utrett min nivå på löpningen? Jag har sprungit lite grann.
Ja, det är bra.
Vi behöver inte gå in på detaljer. Vi kan istället raskt hoppa över till det här med obalanser. För att jag har förstått så mycket som att det är någonting som både du och RaceFox vurmar mycket för.
Ja, men när man kommer i dialog med våra kunder så ser vi att den prestation är ju kanske inte alltid den viktigaste drivkraften till att man rör sig. Utan det är den underliggande mänskliga drivkraften är att man vill kunna fortsätta att röra på sig och löpa. Och då måste man ju kunna springa för alltid egentligen. Man måste springa på ett uthålligt sätt. Och det passar ju bra, för vi ser ju saker som ingen annan kan se i den information vi genererar. På två sätt egentligen. Dels så kan vi ju se vad du gör på höger och vänster sida i kroppen väldigt, väldigt noggrant. Och sen så är det ju så att vi gör ju inte det här i en labbmiljö, utan vi är ju på dig och spelar in när du är ute och rör, liksom kilometer efter kilometer. Och vi har ju redan nu kanske 50 000 löppass, så att det, liksom, det skapas ju mycket information att gräva i. Och därför har vi dragit igång en pilot där vi på ett strukturerat sätt vill försöka hjälpa folk före De skadar sig eller får problem, smärtproblem på något sätt. Någon slags early warning system då. Eller för de som har återkommande skador och sökt behandling men liksom inte kunnat få rätt behandling. De har fastnat på något sätt då.
Just det.
Ett bra exempel på det är ju en jätteduktig löpare som heter Josefin Svärm, som också är aktiv på Instagram och pratar mycket om löpning och inspirerar många människor. Och innan Stockholm Marathon senast så pratade vi lite om att det såg ut som att hon hade liksom en liten obalans med en höger och vänster som hon kanske kunde fundera på. Och den slog hon ju upp då under Stockholm Marathon. Och då sa vi så här att ja, men nu ska vi tillsammans med en av våra partners, Friskvårdskollen, så ska vi försöka ta tag i det här då. Och sen så tog hon ju då RaceFox-informationen och gick till behandling där och fick en diagnos av dem och en behandling som stämde ganska väl med att förklara de här obalanserna som vi hade sett innan då. Så det var ju väldigt bra exempel på att det funkade då. Och om vi hade vetat hur träffsäker skulle vara så hade kanske Josefin tagit tag i det innan då och sett till att vara lite extra försiktig så att hon kunde undvika det här. Nu fick inte hon springa så mycket i sommar som hon hade hoppats på.
En fråga, jag tänker obalansen. Var det någonting hon noterade själv eller var det någonting som ni märkte när hon började använda RaceFox?
Ja, hon hade väl någon slags medveten om det, men vi hade en dialog med henne om vad det var vi ser och att hon kunde vara uppmärksam på det.
Hade hon haft skador tidigare i på grund av den här obalansen eller...
Nej, jag tror att hon har varit, det här var en av hennes första tillfällen som hon har upplevt ett längre skadeuppehåll faktiskt.
Och vad kan obalansen bestå i då? Är det liksom styrka, rörlighet, längder på benen eller vad är en obalans?
Jo, men och vad jag förstår då och fått lära mig också av fysioterapeuterna på Friskvårdskollen, det är att det som är etablerat i forskningen, det är ju att obalanser och skador, det är framförallt styrkeskillnader med vänster och höger ben eller styrkeskillnader eller inflexibilitet i bålen. Det är det som man kan säkert säga att de här sakerna skapar skador. Och det, man kan se styrkeskillnader mellan vänster och höger ben. Tror vi att vi kan se på dels hur lång tid du har foten i marken och också med vilken kraft du orkar att kicka ifrån och landa då. Och det syns ju tydligt. Och inflexibilitet, det ser man ju när du rör dig upp och ner osymmetriskt och också hur mycket du bromsar i varje steg. Så vi har en modell nu där vi i pilot tittar på att det här ser ut som en styrkeskillnad. Det här ser ut som en inflexibilitet i rörligheten i höften och bålen. Och det här ser ut som en kombination mellan båda. Så de har tre grundläggande fall då.
En sak som jag undrar då, det underlag ni har nu, är majoriteten, saknar de obalanser eller är det så att de flesta löpare har en obalans? Hur ser det ut där? Vad ser ni så här långt?
Men vi har ju grunden utöver själva löpdatan är ju att efter passen så får man rapportera om man har känt någon smärta. Så vi har ju flera tusen smärtrapporter. Och de är ju bra för de är ju en absolut upplevd startpunkt då. Och då kan vi se att 10% av de som springer rapporterar smärta efter ett pass. Men det är faktiskt så att 25% har den typen av obalans som andra har rapporterat smärta för.
Ah, okay.
Sen har vi alla. Det är ju väldigt få som springer helt symmetriskt och det är inget konstigt med det. Jag tror att det är nästan upp till 80% som inte springer helt perfekt symmetriskt. Och det är helt naturligt. Så är vi byggda. Och inget konstigt med det. Men för en hel del då så det finns ju ett mörkertal kan man säga. Och det vi kan ju säga är att vi kan ju bara säga egentligen att andra som har den här obalansen har ont. Det kan finnas skäl för dig att fundera på om du vill göra någonting åt det. Och sen kan vi också, och med det som hjälp kan vi också säga att att, att vi börjar hitta zoner där det här är någonting som kanske kan påverkas av lite rörlighetsövningar och lite styrketräning på hemmaplan. Och över den här nivån så kan det vara bra att gå till en naprapat, en fysioterapeut, en sjukgymnast då, och bara se att det inte är någonting som kan leda till någonting värre då.
Mm. Det låter jätteintressant, och jag ska bara då outa mig själv lite grann här, för jag har ju också fått höra från dig att jag har obalanser, och jag tror den stora utmaningen för många, det är ju det här att verkligen göra de här övningarna som man får från naprapaten eller vem det nu är man besöker, för jag känner själv att jag har fått övningar men jag har inte gjort dem.
Ja, men som i alla såna här förändringsarbeten då, så då kan vi kanske erbjuda ytterligare en dimension. Och det är ju att du kan se i datan att du är på rätt väg. Och då kan det skapa liksom den här viljan och orken att liksom fortsätta. För att du ser att när, så länge du orkar göra de här övningarna så ger det resultat.
Ja. Nej, men så RaceFox är egentligen mycket prehab, eller få en varning innan en skada egentligen kommer, och att ni egentligen slussar människor vidare till andra instanser som kan ge dig övningar och så.
Ja, men vi ska vara ödmjuka. Det här är ju i pilotstadien fortfarande. Människokroppen är komplicerad. Så vi vill ge bra underlag till någon som kan göra en behandling när det verkar läge för det.
Mm.
Vi vill absolut komma till den nivån där man är ett early warning system. Och vi vet att datan som vi genererar redan idag är relevant. Så att tanken är ju att vi ska kunna vara den lilla coachen som bevakar och kanske hjälper dig och medvetliggör dig om att här finns det någonting som du bör utforska.
Mm. Men Petra och jag, vi har ju provat den här RaceFox, och det fanns ju även, förutom all den här datan som man kan titta på efterhand, så var det ju även en coach som sa till dig olika saker som du kunde tänka på också. Så den har ju två sidor RaceFox, både den här efterhandsinformationen som man kan ta till, men även när du springer så får du ju en typ av feedback i att du ska tänka på hållningen, och som att du har en coach bredvid dig lite grann då.
Absolut, och den coachen i nästa steg kan ju den coachen, när vi är säkra på sambanden, säga att Malin, nu börjar du bli väldigt trött och du kanske skulle ta och liksom sluta springa, för att du springer på ett sätt som kanske är lite riskabelt just nu.
Mm. Kanske man inte ska ha RaceFox i slutet av en mara.
Nej, säga. Ingen skulle fullfölja
en
mara.
Du springer inte bra nu, du får sluta. Sista milen kvar bara. Nej, jag skojar bara.
Nej, men självklart, det är också en extrem utmaning som inte såklart alla ger sig på. Eller, så.
Mm.
Nej, men tanken är, det är ju drivet av omtanke att man ska kunna, att coachen ska kunna hjälpa dig även på den här, i den här dimensionen. Att man ska, och sen är det ju också så att du springer ju förmodligen bättre på den här maran om du får en bättre balans än om du skulle springa obalanserat då.
Mm.
Ja, men det jag gick igång nu på, det var ju det här med att man kan få feedback från RaceFox att man faktiskt förbättrar sig. För det tycker jag, om jag håller på att göra en massa övningar, då kommer ju inte jag se något resultat i kanske förbättrad tid efter ganska lång tid. Men om man snabbare kan få positiv feedback genom RaceFox, så är ju det en morot i sig. Så det borde ju faktiskt peppa fler att hålla igång med sin rehab och prehab, eller vad de nu håller på med.
Absolut, det är det vi hoppas. Ja. Och också, då kanske du vet när du behöver gå tillbaka till naprapaten eller fysioterapeuten och titta på om det är någon ny sak som har hänt, eller om det är okej att bara träna vidare.
Mm.
Ja, men superintressant. Jag tänkte bara, de som lyssnar på det här nu och känner att RaceFox har jag inte testat, jag skulle vilja testa. Hur gör man då, Claes?
Men då så, om man ska springa något Lidingölopp eller Göteborgsvarvet, så kan man ju lägga till oss i checkouten, men annars kan man gå till vår hemsida
www.racefox.se.
SE, ja.
Yes. Mm. Härligt, Claes. Stort tack. Det här var superintressant information, tror jag, för
tack
våra lyssnare. Så vi hörs framöver.
Ja, det
sköt om dig.
Fint.
Hej då. Ja.
Hej, hej.
Vi tackar Claes Calderén och Racefox så mycket. Och så går vi raskt på nästa ämne. Det är en lyssnarfråga från Jessica som lyder så här. Ni skulle gärna kunna få diskutera det här med hur man psykiskt ska hantera motgångar och bakslag med skador när man så gärna vill springa. Jag har haft 5 bakslag på 3 år. Hur ska man hantera sånt när man ser alla andra springa smärtfritt och utan skador? Det här är ett ämne som det sällan pratas om, skriver hon. Mm. Malin, vad... Den där kan man ju relatera till.
Ja, gud, jag som elitidrottare så känner jag starkt på de här bitarna. Och det är ju verkligen inte bara elitidrottare som drabbas av detta. Utan det är ju tyvärr även vanligt i motionärssammanhang. Och tyvärr är det ju ofta så med kroppen att man kommer i perioder när... Antingen att allting funkar, som Jessica säger, man bara springer och springer och kroppen känns bra och allting funkar. Och sen så en tid senare så är man inne i tvärtom-fasen, att du liksom tycker att du kämpar och gör massa övningar och hit och dit för att du har åkt på någonting, men du får bara massa motgångar. Och då är spiralen på väg ner lite grann i, och det kan ju lite ha att göra med det vi pratade om innan med Claes också, att man kommer också i lite olika faser, en obalans i kroppen generellt sett. Det behöver inte ha att göra bara med någon fot eller ben, så, utan du hamnar liksom lite snett med allting. Och min erfarenhet i alla fall att bryta de här är att verkligen lugna ner sig mentalt. Alltså så länge du är allt för på och sugen på att komma tillbaka, kanske lite för snabbt, så kommer tyvärr ofta de här bakslagen. Bakslag kommer av att du helt enkelt gör någonting som inte kroppen är redo för. För ivrig, för sugen, för otålig. Och även om du tycker att du har gjort saker och ting rätt, så kan det vara så att i sista skedet i en rehab, du kan ha gjort massa rätt på vägen, men sen när du väl börjar bli nästan frisk eller hel, eller till och med du känner att ja, nu är jag hel, så går man på och ökar den där träningen. Man går tillbaka lite för snabbt kanske till där du var för 3, 4, 5 månader sedan. Och tänker att nu känns allt bra igen och jag har tränat som attan för att komma hit och kroppen borde tåla det här. Men man ska ändå ha klart för sig att man har kanske inte då sprungit på väldigt många månader. Du kan ha tränat väldigt mycket annat, men det är en infasning i löpningen igen. Man är lite nybörjare till löpning igen. Och det är det som i alla fall min erfarenhet säger, att det är där ofta problemet ligger, att du måste lägga dig på en lägre nivå löpmässigt och fortsätta med den här tråkiga rehaben även när du är frisk.
Ja, men alltså det är precis, absolut. Och sen, men det här psykiska då, alltså hon kanske vet liksom hur hon ska göra, men just det här psykiska, jag ser ju direkt här sociala mediers inverkan på just det här med hur man, så här, hur man springer och hur man beter sig och sådär. Så jag skulle ju verkligen tipsa om att antingen bara logga ut helt och hållet från Instagram och Facebook, eller att då kanske tillfälligt i alla fall avfölja eller dölja flödet från de här kontorna som hon upplever sig stressad av. För att det påverkar hennes rehab negativt. För att
verkligen,
man känner sig uppstressad över att alla andra... För det är det...
Ja,
innan Instagram fanns så visste man ju inte vad folk gjorde, men nu vet man ju det.
Nej, men det är väl det som är, jag som är så gammaldags i det här och fortfarande lever kvar i den där när jag inte tittar så mycket på vad andra gör, har kanske lättare att tänka att det är ju det som gäller, att gå in i sin egen bubbla lite, att se var är jag nu, vad behöver jag? Jag sätter upp egna mål med att och släpper det där liksom att jag ska tillvara vara tillbaka till ett visst datum, utan känner bara att den... Jag vet själv, när jag var skadad i början så stressade jag, ville tillbaka till ett visst tävling, ett visst datum, körde på, och sen det bästa för en rehab och verkligen komma tillbaka i gott slag, det var att bara släppa alla tidsramar, sluta titta på alla tävlingar som var runt och alla andra, som du säger, Instagram-grejer på motionärsidan, och bara fokusera på sig själv och säga sig själv, det här får ta den tid det tar nu, men jag ska bli bra. Jag vill tillbaka och jag ska, men det är inget kul att springa och vara halvdan, utan då är det bättre att det tar lite längre tid och så är jag tillbaka med full kraft.
Men jag har också förstått då på mina intervjuer i Maratonpodden att många elitidrottare känner sig också stressade av vad de ser i sitt Instagramflöde, för att man ser att värsta konkurrenten här är i toppform, själv så har jag känningar och sådär. Så det är ju verkligen inte bara motionärerna som känner den här stressen.
Nej,
från sociala medier.
Absolut.
Man måste
inte,
verkligen, nej, kunna avskärma sig där. Alltså.
Ja, och tänka mera på ett långsiktigt perspektiv. Det, så fort du blir för kortsiktig så blir det aldrig bra. Mm. Utan det är... tänka sig att du går ut på ett livslångt projekt med löpningen istället för att du ska springa en tävling i höst och du har en skada nu. Då blir det stress. Så att, och tänka liksom att ja, men kanske nästa år eller om 2 år så är jag istället i jätteslag. Mm. Och jag ska ha den här löpningen resten av livet. Om man tänker lite längre än näsan räcker, så kan man släppa ner axlarna och bara känna att vad är det viktigaste? Jo, att bli hel, frisk, kunna springa utan smärta. För smärta tar bort glädjen från löpning. Det vet vi alla.
Ja, gud ja. Och jag skulle också kunna tipsa om... jag körde mycket cykel och spinning och landsvägscykling när jag var skadad. Och även när jag var gravid och inte kunde springa på grund av det. Och då kan man faktiskt anmäla sig till cykeltävlingar. Det finns ju olika distanser. Det är ju superkul. Då har du ju ändå en tävling att se fram emot. Du gör någonting som bibehåller eller kanske till och med förbättrar din kondition. Du kommer bort ifrån löpningen. Kanske börjar följa lite cykelkonton istället. Och sen när du känner att jag kan börja springa igen. Ja, men då kan man sakta men säkert börja fasa in den här löparinformationen igen i sitt flöde. Då. Så det är väl
precis,
ett tips också.
Och har man inte liksom varit så allround i sin träning innan, att man bara kanske har haft löpningen, och så om man inte kan springa så gör man ingenting. Då är det klart att det blir ännu mer katastrofalt med en skada. Om man liksom har andra saker man kan varva med, så är det lite lättare att bli skadad, om man får säga så. Ja. Det är inte för att det är lätt att bli skadad, men jag vet själv i alla fall, jag håller ju på med alla möjliga grejer, har alltid gjort, och då känner jag liksom att en skada är absolut inte kul, men jag kan kanske ibland nästan stoppa lite tidigare än den blir riktigt allvarlig också, för jag kan känna att jag är lite sliten i löparmusklerna, jag har någon känning där, det känns inte riktigt bra, men jag vill absolut träna, det måste psyket ha. Kan jag gå ut och cykla istället då? Eller som sagt på vinter åka skidor eller gå och simma eller
gå in i gymmet.
Göra någon annan så att du får ut den här träningsenergin. För det är det som är problemet om det korkar igen i att du inte får ut din träning på något sätt. Så det är ju bra att kanske göra det även när du inte är skadad, att hitta de här komplementen. Mm. Och har du inte gjort det så tvingas du till att hitta dem när du är skadad då.
Ja, men absolut. Jag tror också så här att om man kanske sätter mål i en annan träningsform under tiden man rehabbar, så är man också liksom, man står emot bättre, tror jag. För man får ju ändå sin träning, som du säger, och ja, man känner sig liksom att man ändå gör någonting och sådär. Så ja, jag hoppas att Jessica känner att hon har fått lite input här, men kanske logga ut från... löparflödet på Insta kan vara en bra början.
Ja, det är nog nyttigt oavsett om du är skadad eller inte ibland.
Eller hur? Vi går rast på nästa fråga som kommer från Elinor Axelsson. Och hon undrar så här. Hur gör jag när benen blir tyngre och tyngre med åren? Jag är snart 50 år och blir aldrig snabbare eller mer uthållig utan snarare tvärtom. Nu känns det till och med som att stegen har blivit sämre. Jag orkar inte riktigt lyfta benen när jag är på mina löprundor. Har ni några tips för att få mina ben att kännas lite piggare? Hälsningar från den långsamma löparen.
Nej, det finns inga långsamma löpare. Allt är relativt. Men...
Jo, men jag kan känna igen det där faktiskt. Mm. Det här med att man känner sig lite lufsig när man blir äldre. Jag kan ibland känna så, fast jag inte är
över
50.
Ändå är du väldigt ung, Peter.
Jag är inte 50 än. Men däremot så kan jag känna att det här kände inte jag för 10 år sedan när jag började springa. Den här lufsigheten och att man faktiskt måste vara på tå lite mer med sin intervallträning om man vill komma bort ifrån den här lufsigheten. Mm. Eller,
ja, jo, men precis, du är helt inne på min teori också kring det här. Jag som är 47 då, börjar närma mig 50, men jag märker ju i alla fall, jag tränar ju så många olika åldrar och med män och kvinnor med olika bakgrund också från idrott och sport. Och många känner ju sig absolut igen sig i den här beskrivningen. Men det finns ju liksom inga mediciner mot att bli äldre. Det är ju tyvärr, händer ju saker i kroppen och så. Men jag tror ju stenhårt på, det är därför jag älskar hålla på med det jag gör, att träna motionärer och även träna mig själv fortsatt. Och det är ju att skjuta den här ålderskänslan lite framför sig i alla fall. På pappret är man en viss ålder, men jag tror man kan göra massor med träning. Men det krävs, du har inte lika mycket gratis. Nej. Och det som jag i alla fall tycker jag märker med motionär som jag tränar då är ju att det som händer när man blir äldre är ju spänst försvinner och snabbhet framförallt.
Man tappar muskelmassa också.
Muskelmassa tappar och där sitter ju också fart. Mm. Explosivt är mycket svårare än långdistans när du blir äldre.
Och V2 max kanske sjunker menade jag.
Ja, men framförallt så är det så här att det krävs mer av dig att hålla uppe de här grejerna än när du var 20 kanske. Du har lite mer gratis. Men jag märker ju fortsatt att det går ju att träna på detta. Men problemet är för många när de kommer upp i 50-årsåldern ofta och får den här känslan, då är det ju att man drar tillbaka ännu mer av de här träningsformerna som gynnar att du faktiskt bibehåller en liten spänst och snabb löpning. Det är att du springer mer och mer, längre, långsammare, tar bort de här värstingpassen.
Som man
och de
inte
här
vill göra
snabba,
då för att de känns jobbiga.
Man kanske blivit lite bekväm. Många säger också att de blir lite bekvämare i huvudet när en viss ålder kommer. Det är inte lika kul att plåga livet ur sig. Och det är fullt förståeligt att resonera med sig själv och undra varför ska jag 50 plus här plåga livet ur mig så jag mår illa. Men, och det är inte det det handlar om, men att man gör lite mer träning som bibehåller här. Och framförallt, jag kör ju en hel del just spänstträning, både för skadeförebyggande men också för den här löpkänslans skull. Att du inte blir för stum i steget och tung i benen.
Och spänstövningar, då menar du löpteknik som du brukar köra?
Ja, löpteknik och små hoppövningar som just framförallt bibehåller den här spänsten i fötter och vader. För det är det som också försvinner mycket när du springer långsamt och inte springer, aldrig springer fort, när du liksom drar i steget ordentligt med frånskjut och sen så slutar du och studsa och hoppa på fritiden som du gör kanske när du är barn. Så allting liksom blir mer och mer långsamt och tajt även i vardagen.
Man måste lära sig lyfta fötterna. Det har jag märkt faktiskt. Att du brukar ju säga till mig när vi är ute och springer att jag ska lyfta på fötterna. Och jag märker mer och mer faktiskt med stigande ålder att jag har blivit sämre på det. Jag måste träna mer specifikt på hopp. just som du säger, för att kunna orka lyfta fötterna. Mm. Och orkar man lyfta fötterna, ja, men då går det fortare när man springer.
Ja.
Så att det, allting hänger ihop.
Så jag tror, som svar på frågan där verkligen, att det hon skulle kunna liksom testa i alla fall så, för att liksom bryta det här lite trista känslan av att det bara blir tyngre och tyngre och långsammare, är ju att föra in lite mer spänstövningar och gärna då springa lite intervaller och fortare ibland för att liksom få loss kroppen igen. Något som är enkelt är ju att faktiskt hoppa lite hopprep.
Ja, men det är faktiskt riktigt kul.
Och det är okej fast man är 50 att hoppa hopprep för att liksom bli bättre och spänstigare. Så det behöver inte vara så avancerat heller, men det är ju att få den där spänstträningen.
Jag har också en reflektion som jag gjort eftersom jag har hållit på med det här med löpningen i 10 år, och det är det här med att man kan inte ha samma upplägg när man är äldre, inom citationstecken, som tidigare. Jag kunde till exempel gå ut och springa 5-6 kilometer nästan varje dag när jag började springa när jag var 33. Då kunde jag liksom springa intervaller en dag, dagen efter kunde jag springa 5-6 kilometer distans, sen kunde jag köra intervaller dagen efter. Skulle jag göra det idag så skulle inte jag orka ge allt på intervallerna, utan då försöker jag istället tänka så här: okej, jag orkar inte med att ha det så, jag måste lägga in fler vilodagar idag, så jag kanske har 3-4 vilodagar från löpningen per vecka och måste tänka lite smartare. Jag kan inte lägga ett tungt benpass på gymmet dagen innan jag ska springa intervaller, för det straffar sig mer idag än det gjorde för 10 år sedan. Jag återhämtar mig långsammare, och då måste man planera sin träning ut efter det. Så det kan också vara någonting som Elinor bör tänka på, att hon, det kan vara så att hon kanske kör på som hon brukar, och då kanske inte det funkar riktigt.
Nej, men däremot så tror jag inte att man ska vara rädd, även om du når liksom en ålder av 50 eller 55 eller 60, att vara så rädd för att fortsatt ta i om du har lust till det, eller utsätta kroppen för lite belastning. För det är väl också det som är, att man slutar och belastar den lika mycket, lika hårt då. Och det är ju på gott och ont. Man ska ju lägga nivån där man själv vill förstås, och känner man att jag har inte ambitioner längre att plåga livet ur mig eller springa fort eller så, då det är okej. Det finns inget rätt och fel i det här, men känner man att fan, jag har lust fortsatt, jag är bara 50, det här ska inte, de här benen ska liksom inte kännas så här, jag vill nog mer, så finns det hopp. Det är bara att man måste ofta liksom jobba lite mer för de bitarna som gör att du fortsatt håller åldern på stången. Så att det är absolut inte kört, men det tyvärr så får du inte lika mycket gratis, och det är väl det.
Så är det ju, absolut, men det är inte kört.
Jobbet kan göras, och det är ingen omöjlighet, men det är lite som du är inne på, Petra, det kostar lite mer träningen, man behöver mer återhämtning. Känner jag också med stigande ålder, att jag kan fortsätta träna hårt, men jag behöver lite mer återhämtning, och då kan jag göra andra grejer som sparar kroppen från löpning, eller vila lite mer.
Ja, men istället för att ge sig ut och springa de här 5-6 kilometerna som bara gör benen tröttare, som egentligen inte tillför någonting, då kan man lika gärna cykla lite eller promenera.
Ja, eller rent ut sagt bara känna på kroppen. Det tycker jag är en fördel på ett sätt, och har blivit några år äldre, att man lär känna sig själv, både psyke och sin kropp, ännu bättre. För att kan man vara så pass klok då att till och med lyssna på det och känna att jag hade tänkt att träna idag, men jag känner faktiskt att kroppen är så pass trött, och mitt huvud tycker till och med det är riktigt skönt att slippa det här passet, så är det okej, än att tvinga sig. Men som sagt, det är...
Återigen så ska man också våga logga ut från sociala medier. Om det nu är så att man känner sig stressad över att, som vi pratade om tidigare frågan här, att det känns som att alla är ute och tränar och springer fort, då ska man bara försöka ignorera det, för de flesta talar ändå inte sanning på sociala medier. De lägger aldrig ut sina dåliga pass heller.
Du ser inte när de ligger i soffan helt slut och inte vill ut på det där passet heller. Så att alla har de här problemen, både fysiskt och mentalt, att jobba sig igenom. genom. Det är ingen som är odödlig där. Men som sagt, fokusera på sig själv och lära sig hänga med sin egen kropp, tror jag. Mm. Men sen som sagt, 50, det är ingen ålder. Det är våga belasta fortsatt. Den ska liksom, jag tänker liksom att när man känner sig seg och tung och så, då måste man ge den chansen till att få bli en sportbil igen, riva loss lite.
Sen är det ju så att klimakteriet inträffar ju ofta när man är någonstans i faggorna av 50, ibland tidigare, ibland senare. Det ska man också ha med i beräkningen, att det händer saker i kroppen som du inte kan påverka, med hormoner som för hormonbalansen förändras, vilket innebär att du kanske måste göra en åtgärd. Du kanske måste ta östrogen till exempel, för att det kan vara en bra grej för att få fart på dig, eller någonting annat. Så det kan också vara tips att faktiskt då sätta sig in i lite grann. Det finns en bra bok som jag kan tipsa om, som Monica Björn har skrivit, som heter Stark genom klimakteriet. Hon är även löpare, och det är inte alls en sån där bok om klimakteriet som man, du vet, har lite fördomar om att det kanske är lite mossigt, utan hon är jättebra.
Ja, nej, men det finns
så
ju,
det rekommenderar jag.
Massa människor som har presterat långt upp i ålder och liksom, det handlar inte om att mäta sig med andra, men att liksom anpassa sig lite efter ålder, men ändå inte liksom ge upp.
Mm. Ja, men helt klart är det så, Elinor. Jag hoppas att du känner att du fått lite pepp, lite ny input här, och vi önskar dig lycka till med löpningen. Ja, men då går vi på nästa lyssnarfråga, Malin. Frågorna bara väller in här till oss.
Det är så kul. Alltså, jag blir så inspirerad av bara läsa alla frågor.
Ja, verkligen. Och då ska jag ändå säga att det här är bara ett urval av alla frågor. Men den här gången så handlar det om löparklocka, eller sportklocka, eller pulsklocka, eller vad man vill säga. Men Emma är inte särskilt intresserad av sin puls eller VO2 max, utan hon är rädd att känna stress eller press av att använda klocka. Hon springer med Runkeeper i telefonen och har oftast inte på ljudet där den säger hur snabbt hon springer, förutom när hon springer lopp eller kanske intervaller. Men intervaller kör hon ofta på löpband. Hon springer alltså oftast på känsla och dagsform, för att jag tycker att det är gött. Jag tycker dock att det är kul att efteråt kolla och jämföra mitt eget tempo och distanser. Men nu har jag fått en Garmin Vivo Active 3 i födelsedagspresent, men är som sagt osäker. Finns ju många bra funktioner på den förutom pulsmätning. Ja, Malin, om man ska försöka tyda hennes fundering här, så är det alltså så här: ska jag börja mäta eller ska jag inte?
Ja, och det där är ju så otroligt individuellt, skulle jag säga, för jag möter ju på alla möjliga nivåer hos människor vad man går igång på, och det är ju, vissa älskar ju det där med att mäta varenda liten detalj och ha koll på det, och det är deras trigger lite grann, och det ska man ju absolut inte ta bort om det tillför dig någonting i teknisk inputs även under löpningen. Det finns de som springer bättre av det. Och sen finns det de som inte ens vill ha med en klocka ut när de springer, utan bara kör på känsla. Så att det där är ju helt individuellt, men jag ska nog säga, generellt sett så är ju de här nya klockorna då en häftig trigger. Sen kan man använda 150 funktioner, eller man kan använda 3-4 av de grundläggande, det vill säga ta tid, se hur långt man har sprungit och vilken fart man haft. Jag har egentligen tre fönster på min egna klocka, löparklocka som jag använder, och det är egentligen bara totaltiden, eller varvtider om jag kör intervaller, alltså sträcktider, och hur långt man har sprungit och vilken fart man håller. Och det är ju liksom egentligen det som oftast är det väsentliga. Sen är det ju, jag är ju själv ingen pulslöpare, det vill säga springa och titta så mycket på vilken puls jag är på för att hitta rätt tempo. Men det är ju individuellt också där. Jag är liksom skolad sedan barnsben, och jag tycker att jag har en egen pulsklocka som jag hellre lyssnar till än att bli för teknisk. Då tappar jag lite glädjen i jag vill ha en känsla, lite
Du har ju en unik koll på din kropp kan man säga, och kanske jämfört med många andra motionärer.
Självklart.
För att du har hållit på med lite idrott så pass länge.
Och det är
länge.
Därför jag säger att jag tycker mig ha en egen pulsklocka som säger mig de rätta värdena. Och det behåller min glädje i att få känna mera än att bara titta på teknik. Men jag vet att det är många som behöver den där tekniken för att verkligen ta i eller inte ta i för mycket på olika pass också.
Det kanske som du säger att man kanske måste så här, ställa in på den här klockan vad det är för information man vill ha. Jag kan ta ett exempel. Jag har ju också en Garmin-klocka, en annan modell dock. Och då så... 10 minuter in i löppasset, det här har jag berättat för dig Malin tidigare, så får jag upp någon slags så här uppskattning om hur bra jag förväntas prestera under passet. Och nu var jag på semester för ett par veckor sedan och det var väldigt varmt, det var tidigt på morgonen. Jag kände att jag nästan var lite bakis fortfarande, eller inte bakis, men jag kände mig lite seg i kroppen ska jag säga, av några roséglas kvällen innan. Och sen 10 minuter in i passet så får jag så här, idag är det plus minus noll, alltså baseline stod det. Det vill säga, alltså, och det bästa är 10. Och jag brukar ligga kanske på 4-5 och nu var det 0.
Är det så, något du liksom har ställt in?
Nej,
eller bara...
jag vet inte hur jag har varit lat, jag har inte orkat så här, sätta mig in i bruksanvisningen hur jag får bort det här. Men bara den informationen knäcker ju mig på förhand så att säga. Alltså jag tappar ju motivationen, jag blir förbannad på klockan.
Det var ju ett pass med mig du skulle köra,
ja,
just det.
Ja.
Och du hade 0 förutsättningar att prestera bra, säger klockan redan innan.
Ja, och säger klockan att du har 0 förutsättningar, ja men då blir man ju så här, okej, ja men då har jag väl 0 förutsättningar. Och då tar man, så att Emma, jag vet inte om du har den funktionen på din klocka, men då ska du snabbt som attan trycka bort den. Det är värt att googla lite. För
jag måste säga Peter att där bommade faktiskt din klocka, för du presterade ett bra pass.
Ja, men det var tack vare
trots
dig.
Trots dessa.
Men hade jag varit ensam den gången så hade jag ju säkert grävt ner mig för den där baseline-informationen. Men nu var ju du med och så glömde jag bort det där.
Ja, nej, men som du säger, jag tror verkligen att det viktiga är att man, det är lite mäckigt om man inte är jätteteknisk att liksom helt sätta sig in i den här klockan och hitta de funktioner man gillar och så. Men om du bara gör det en gång och verkligen tänker, vad är det som är viktigt för mig? Och som jag sa, jag har 3 fönster, det är de enda jag använder på min klocka, och den har 100 andra möjligheter och funktioner, och jag kan gå in och titta ibland i efterhand liksom att, ja, bara en statistik hur snittfarten var och hit och dit, men det är väldigt, jag använder väldigt lite av min klocka, får man säga, mot vad den kan. Men det är det som är viktigt för mig, för att jag ska få den informationen som funkar. Och det är det enda som jag tror är viktigt. Sen så har den här andra funktionerna av olika slag. Och de kanske man ska trycka av på då, om det inte är något som triggar en.
Jag tänkte på RaceFox som vi pratade om tidigare här. Det känns som att Emma kanske tycker om att få så här, information på sin löpning som inte har med tider att göra. Då kan ju faktiskt RaceFox kanske vara en bra grej också att testa.
Jo, men det är ju där. Det finns ju så otroligt mycket olika sätt att trigga sig. Mm. Och som vi har pratat om tidigare också, det här med att vissa älskar att ha en spellista med exakt rätt låtar, med rätt
BPM.
Du hör hur oinsatt det är.
Ja.
Hur viktigt det är att annars kan jag inte springa det här passet nästan. Och för mig vill jag bara slänga de där lurarna när jag är ute och springer, för det stör hela min rytm och löpkänsla om jag skulle ha massa musik där. Eller något framförallt som flänger med sladdar och tunga telefoner.
Där tror jag det skiljer sig åt ganska mycket mellan motionärer och kanske elitmotionärer och elit. För det är ju det här att man liksom, är man motionär så vill man så här tänka på något annat än att det är jobbigt. Och då är musiken en bra avledare.
Och den håller jag med
om. Men däremot om man är elit eller väldigt duktig motionär, då är det mer att man vill liksom gå in i så här smärtan och känna hur det känns och liksom laborera med det. Så det tror jag att motionärer inte riktigt klarar av alltid. Så här.
Nej, men det är liksom bara en liten liksom sidospår till just att hitta vad är man triggas av och vad man behöver för att faktiskt höja sig. Och då, vad är det som man höjs av att titta på den här klockan? Mm. Är det störande till och med att se vilket tempo man springer? För man bara blir, vissa blir stressade av.
Man kanske hoppades att det skulle vara ett annat tempo än det man ser.
Och så är det bara onödig info. Utan det får man ju ändå sen. Man kan ju liksom till och med bara ha två fönster om man vill det. En med tid och en med sträcka. Och det är oftast i alla fall något som de flesta vill ha. Om man nu ens vill ha klocka. Och sen kan du i så fall gå in i efterhand och titta. Totaltiden, sträckan och min hastighet då. Men så att det där kan du ju helt välja själv. Och det som ska sägas är ju att den där hastigheten, ibland så fungerar inte den där GPSen helt hundra. Den försvinner lite, man är i någon skogsparti eller den bara pajar ur. Och så blir det liksom, så tittar man så, va? 7 minuters tempo fast jag liksom springer fort.
Ja, och det är ju lurigt ändå. Ju också man tänker tävling, om man tränar för ett lopp och sen så kanske man ska hålla en viss fart på loppet för att få den tiden man vill ha, om man nu är liksom prestationsbaserad. Och då kan det också vara lurigt för att på ett lopp så är det ju inte din klocka som mäter distansen, utan loppet är ju kontrollmätt och din klocka visar oftast att du har sprungit fortare, det vill säga att du har sprungit en annan sträcka, för du springer ofta längre på ett lopp än den banan som man har mätt ut banan på, så att säga. Du kanske springer och hämtar lite dricka, du kanske passerar en annan löpare, alltså
de kör ju närmsta, bästa vägen,
fågelvägen egentligen.
Fågelvägen i loppet, perfekt kurva i
möjligtvis
alla lägen.
Att eliten längst fram har en bättre tid.
Jag tror att eliten lägger mycket närmare den närmsta vägen, för de har inte trångt och så vet de precis att den här kurvan, då lägger jag mig till vänster, för då ska jag till vänster sen.
Snabbaste
och
vägen.
Nej, där finns det ingen tid att förspilla, men motionärer tror jag springer ett antal hundra meter för långt.
Ja, på maran brukar jag ha nästan 1 kilometer extra på klockan, och då kan man ju bli besviken om man då har tränat och tror att man kan hålla den här farten, och sen så blir det inte det på loppet.
Nej. Så då det kan får du skylla på alla som är i vägen som du måste passera och ta dig runt.
Egentligen hade jag haft men, och sen också så här, bara för att man har fått en klocka i födelsedagspresent så behöver det inte innebära att man är tvungen att använda den. Man kan ju faktiskt sälja den och köpa en härlig weekendresa för pengarna.
Bra tips.
Eller köpa ett antal träningspass med dig.
Ja, precis. Eller bara ställa in ett fönster med en klocka. Du kan ju ha den som en vanlig klocka så att du vet vad klockan är när du är ute och springer. I värsta fall behöver du aldrig sätta på den.
Nej.
Så att det finns massa allt från att den kan följa dig i varje sekund vad du håller på med till att du faktiskt bara kan vara väldigt avspänd med den.
Vi har en lyssnarfråga från Veronica som undrar, vad ska man tänka på när man börjar springa igen efter en hälsporre? Innan jag blev skadad tränade jag för maraton och hade ungefär 1 månad kvar av programmet. Har varit skadad i 5 månader, men nu är hälsporren förhoppningsvis borta. Ja, hälsporre har jag ju drabbats av faktiskt i 2 omgångar.
Hur gjorde du? Nej, jag har aldrig haft hälsporre, men hur gjorde du för att komma tillbaka?
Det man ska tänka på, det är ju faktiskt, det är mitt absolut bästa tips, det är att verkligen lyssna på kroppens signaler och vara ärlig mot sig själv. För alla som har haft hälsporre vet vad jag pratar om. När man börjar känna den här liksom, känslan under hälen i början av passet, som sen lurigt nog försvinner när man har blivit varm. Så man måste faktiskt lyssna på kroppen i början av passet, och har man minsta känning under hälen, tyvärr, men det är bara att bryta direkt. Gör någonting annat, sätt dig på cykeln, ställ dig på en crosstrainer, vad som helst. Men fortsätt inte springa. För det luriga är alltså att man faktiskt kan springa jättelänge sen när man väl är varm. Men det straffar sig direkt efteråt när man har blivit kall igen.
Mm. Men så är det nästan med alla ordentliga skador, alltså, som inte är akut att något är trasigt, för då går det ju inte att springa alls. Men tyvärr, jag som är mer expert på hälsene då, är ju det exakt samma grej där, att om man har haft trassligt länge och så börjar du springa och det känns inte bra, stelt och ont, och så någon kilometer eller två så plötsligt så funkar det och så, men sen när du har suttit i soffan efter,
eller
så...
ännu värre, kliver upp sängen på morgonen och man känner den här stramande känslan under hälen, den är inte skön.
Nej, eller hälsen, alltså du måste gå på tå för du inte kan liksom sätta den i hälen. Så att, som med alla större skador, framförallt när du har varit borta länge, så är det så att det är bara att glömma det där programmet eller vad du var i för program eller skede. Jag ska inte säga att man är tillbaka på ruta ett, men det är lite så att även, nu vet ju inte jag hur pass hon har tränat under den här tiden, om hon har liksom tränat massa annat och är superstark i kroppen. För en sak är ju,
ja, det vet vi inte.
Låt oss säga att du har kört 5 månader med superbra rehab och cyklat, simmat, styrketränat och känner dig liksom starkare än någonsin, för det kan man göra ibland efter en skada. Men löpmässigt är man ju lite nybörjare igen. Så egentligen, alltså, det är en fördel att vara väldigt bra tränad, självklart, och att du har kört andra grejer. Det är mycket lättare att komma tillbaka. Har du inte kört någonting eller slappat där under de här månaderna, då har du ännu mer uppförsbacke. Men oavsett, även om man har tränat jättebra med annat, så måste man backa rejält med löpningen och starta väldigt försiktigt. Och även om man kan vara supertrött på den här cyklingen, simningen, rehaben och bara helst vill gå ut och springa 5 dagar i sträck, så måste man bibehålla den träningen under en längre tid, som nästan tänka att det är min fortsatta träning, är den här cyklingen och allt det där. Löpningen är bara en liten... en liten extra drink, liksom en bonus, att jag ens får springa, så får man liksom, för att bromsa sig.
Ja, och sen tänker jag så här, det finns en anledning till att man får hälsporre, vilket innebär att när man då ska sätta igång med löpningen igen, så måste man kan inte träna som man gjorde innan, utan man måste justera och förändra. Och det som jag har gjort, som då peppa peppar, ta ett trä, verkar ha hållit mig fri från hälsporre hittills då. Det är i alla fall ett, extremt noga med vilka skor jag väljer. Och de får gärna ha väldigt kraftig mellansula. Det finns ju sådana nu på marknaden, även för riktigt snabb löpning. Mm. Så det har funkat jättebra för mig. Alltså att jag inte känner underlaget för mycket. Det verkar vara skonsamt för min häl. Och sen även att köra fotstyrka. Och det är ju du ofta inne på, Malin, det här med spänstövningar. Att man faktiskt aktiverar inte bara liksom benen utan fötterna. Mm. Stå i duschen och spreta med tårna eller plocka handdukar med fötterna. Men aktivera dina fötter. Mm. För det är oftast där som är den svaga länken när man får hälsporre. Det är att fötterna, att fotstyrkan helt enkelt inte är tillräcklig.
Nej. Gör tåhävningar. Och då pratar vi små muskler i fötterna.
Det,
och det är ju det.
Det kan kännas löjligt att göra
de här
övningarna.
Lurigt är det här att det är så lätt, även om du gillar att gå på gym, och det är lättare att se när du liksom blir stark i lår och att du liksom känner att wow, jag är starkare än någonsin. Mm. Men att se att jag har blivit starkare i hålfötterna, det är inte så där jättemycket att visa upp på badstranden eller känns så där jättemycket när man i vardagen. Men du känner det tydligt när du börjar springa, att du har liksom en stadga, en stabilitet, en spänst. Och sen som du säger, både köra styrkan, men då blir man ju också lite stel i fotvalvet. Så då behöver man ju också en stretch eller liksom en massage. Så att det är ju samma där som övriga muskelgrupper, att aktivera, träna upp, anstränga de här partierna. Men det är ju det också som gör att man får en skada att det, om det blir för mycket av det. Så det är, sen är det ju det här med att rulla boll i hålfoten, golfboll eller någon hårdare annan boll och mjuka upp det där emellan eller få fotmassage eller och liksom stretcha fotvalven också.
Precis, och sen också så här att en skada beror ju oftast inte, alltså anledningen till hälsporren sitter inte i hälen, utan anledningen till hälsporren sitter någon annanstans i kroppen. Och där kan det vara värt också, tycker jag, att gå till en bra naprapat eller fysioterapeut eller vad det nu kan vara. Och att personen faktiskt kan kolla på ditt rörelsemönster, om var någonstans problemet sitter, så att man inte råkar ut för det här igen. För det kan ju handla om, återigen, vi har Racefox där som pratar om obalanser. Mm. Att, och det kan faktiskt kanske till och med vara värt att använda den appen också för att ta reda på så här, men vad behöver jag jobba med? För som sagt, man måste ofta göra någonting nytt i sin träning när man är på väg tillbaks.
Ja, och inte bara tänka att skadan sitter där du har ont. Nej. För att det är precis det som är det största problemet, och det var det lite som vi var inne på en annan fråga här, just det här med att man får bakslag och så. Mm. Och det är också lätt att när man går på och tänker att fasen, jag har ont i hälen, man jobbar stenhårt med kanske rehab med styrka, stretch, massage, rubbet på det partiet där du har ont. Exakt. Och det är ju klart att du kan få bort själva överansträngningen och inflammationen där om du gör rätt saker och så. Mm. Men när du börjar anstränga dig igen, springa, så kanske det sitter felet uppe i ryggen som gör att du springer fel eller vad som helst. Ja. Och då är du där igen. Även om du till och med har byggt upp och gjort rätt grejer, så är du inte helt i mål.
Nej, bäckenet till exempel för min del efter förlossningen visade sig vara ett parti där jag behövde jobba med, för att men när man klämmer ut en unge så händer det saker med bäckenet liksom. Mm. Och det kan ju vara värt också att tänka på om man är kvinna och har fått barn, att liksom, ja men det här är, det kan vara någonting som man behöver titta på, så att man inte bara är ivrig att komma igång igen med löpningen och liksom ta vid där man slutar, utan faktiskt ha med sig att du måste göra förändringar, och då kommer du kunna springa och då kommer du förhoppningsvis att slippa den där hälsporren också i framtiden.
Mm. Och sen en sak till, att inte bara alltid vänta tills du får en skada innan du går och besöker folk som kan hjälpa dig, utan just om du tränar mycket så måste du vara lite schysst mot kroppen också emellanåt. Mm. Jag går ju själv på massage kanske någon gång i månaden. Mm. Jag går till naprapat innan jag får ryggskott. Jag känner liksom att jag får på samma ställe i ryggen i stort sett varje gång, och det är ju såna här grejer att man har ett sätt att röra sig som gör att det sätter sig på något ställe, men att gå långt, långt innan det ställer till de här skadorna eller de här stora problemen, så att man tänker liksom att det ingår lite i ens block av
träningsupplägg.
Ja. Precis, att det är inte bara det här att man kör in i kaklet och sen så när det smäller så får man gå och ta alla de här.
Nej, men vi pratade med
dyra behandlingarna och så.
Naprapaten som var här. Om just det här med att man inte bara ska söka hjälp när väl skadan är ett faktum, utan man faktiskt jobbar förebyggande. Många tror ju att det är bara elitidrottare som behöver göra det, men även om en motionär behöver ju verkligen ha ett upplägg där man faktiskt ser över kroppen.
Ja, och det måste man. Det är ju både skönt att få en liten justering och behandling av en trött kropp. Och också en trygghet att veta att men det är någon som är proffs på detta, som faktiskt har sett över det. Jag menar, bilen, den säger till att du måste rulla in på verkstad och titta över den här, byta lite olja och vara lite schysst mot den emellanåt. Och det gör du inte själv om du inte är proffs på det, utan du behöver hjälp. Men din egen kropp är ju samma, att du får lägga in det i din budget lite grann, att ta smällarna in, eller liksom behandlingarna innan smällen kommer. För du tjänar ju på det ekonomiskt också. Det är, plus att det är mentalt en trygghet, tycker jag, att veta att det är någon som har gått igenom, du går igenom en liten service då och då.
Ja, men det är helt klart värt investerade pengar faktiskt, verkligen. Okej, jag hoppas Veronica känner att hon har fått lite ord på vägen där för att komma tillbaka till löpningen efter hälsporren. Det var allt från Evelöv och Månström för den här gången. Ska vi skicka med lyssnarna någonting snabbt här innan vi knyter upp säcken?
Ja, men lite det här, nu är ju hösten här, massa energi efter sommar, massa lust, massa
hösten
tävlingar.
Hösten är snart här, tänkte jag säga.
Ja.
Det känns så brutalt att säga att hösten
för
är
här. Höst.
För ja. Hösten.
Den bästa löpperioden egentligen.
Ja, det är det.
Men som... ut där och kör på, men liksom var klok.
Det är smart.
Liksom, tänk på att vintern är lång, du kan fortsätta träna över vintern också. Allt ska inte ske nu närmsta månaden eller två, utan träna klokt, smart, håll dig hel.
Våga logga ut från Insta.
Ja, mitt bästa
tänk
tips.
Tänk att jag skulle säga det av alla.
Aj, 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 Petra, ja. Vad som händer?
Yes, okej. Stort tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med RaceFox och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.